Tack så mycket för det. Här sitter tre män, tyvärr ingen kvinna eller några kvinnor. Det skulle till och med ha varit en man till som ligger hemma i influensa, Lennart Hambre. Jag tror att det är jag som har smittat honom för någon vecka sedan, så att jag sitter ett litet skyldig här. Men vi är här.
Vi är här.
Mm. Trevligt att se er. Ingmar Fager, David Axelsson och jag Peter Eriksson, och jag är också en av medlemmarna här i Betania. Vi har ju under några veckor samlats och predikat kring den heliga ande. Och jag skulle som inledande fråga till er bara vilja säga anden och du. Hur skulle ni var och en beskriva anden i ert liv så där lite spontant och kort? Ingmar, han har aviserat att det kanske blir en predikan här när han ska, vi får se vad det.
För mig så handlar anden om identitet. Att jag är Guds barn. Vi har fått anden som en, Paulus talar om ett sigill, som en handpenning, som en första avbetalning. Han ger de bilderna i Efesierbrevet. Och det säger mig att Gud har satt sin stämpel på något sätt på mig. Sigill är ju liksom, det talar om tillhörighet. Och för mig är det är stort. Jag tänker, jag har ju varit fiskare. Nu ska jag inte dra några fiskehistorier, men när vi hade varit ute en hel vecka och fiskat och stormet och sådär, så var det fantastiskt att ställa båten hemåt och så förtöja vid kajen. Och Gud har förtöjt sig vid oss. Han har liksom, Paulus säger, han har fått mig i sitt grepp. Det är inte jag som har fått honom i mitt grepp, utan han har fått mig i sitt grepp. Och det är anden som gör det. Han ger mig den identiteten. Jag är Guds barn. Jag tillhör honom. Han har gett mig en första avbetalning och det väntar ännu mer.
Mm. Ja. David?
Ja, men jag instämmer ju i det. Och det absolut viktigaste är ju den vissheten om att jag är barn hos Gud på något sätt. Mm. Och jag delade i någon predikan här att i samband med min frälsningsupplevelse så hade jag en väldigt stark upplevelse av den heliga ande. Och vilken skillnad det gör när tron inte bara blir abstrakt teori utan liv och glädje som bubblar över. Och sen fick jag ju tidigt också smaka på den här andens kraft och gåvor. Men också i en tid när det var lite skruvat emellanåt under 80- och 90-talet. Så jag bär ju också väldigt mycket på en slags längtan efter och brinner mycket för den sunda karismatiken. Att vi behöver återvinna den på något sätt. Och sörjer över att de där övertonerna och mänskliga bristerna som absolut har förekommit har fått oss att skjuta det där åt sidan lite grann. Men skulle vi tänka så på alla områden, då kan vi inte ha församling överhuvudtaget. Utan vi är alltid spruckna kärl liksom, som Gud använder, och även på det här området.
Mm. Vi kanske återkommer lite till den frågan lite längre fram för att ändå liksom mjukstarta i det här. Nej, men Jesus och Paulus, de pratar ju också om anden som kärlekens ande. Och ibland så får man intrycket av att anden är olika i de olika kyrkorna. Men så säger inte Nya Testamentet, utan av samma ande har ni alla fått. Kan ni säga någonting om anden som faktiskt är som en kärlekens uttryck, och som det är ju liksom det som vi har nu av er som pratar om, att i de här andliga nådegåvorna så finns kärlekens lov instoppat där som ett det stora korrektivet i allting då. Men jag tänker det här mellan kristna och enhet och att det vad tänker ni kring det?
Men jag tänker att det är ju ett jätteviktigt kännetecken på att det faktiskt är anden som verkar. Mm. Att vi ser andens frukter i funktion. Mm. Min ungdomsledare under tonårstiden, som också brann mycket för det här och vi strävade efter det tillsammans. Men han upprepade hela tiden att andens frukt utan andens gåvor, det är inte bra. Men andens gåvor utan andens frukt, det är katastrof. Vi kan liksom inte leva i andens gåvor och kraft utan att också vara genomsyrade av det som kommer ut av andens gemenskap. Och där tänker jag att det ingår hur man ser på sina kristna syskon i andra sammanhang. Kommer det ut en andens enhet ur mitt liv? Annars är frågan om det är anden som verkar. Mm.
Anden förenar ju oss, och det är väl vi tänker ju ofta att liksom bara jag får anden, eller, men det finns ju inget individualistiskt egentligen i Nya Testamentet när man beskriver om anden och andens gåvor, utan det är ju för hela kroppen, för gemenskapen. Och jag tänker när jag som liten fick följa med till missionshuset där hemma och man stämde in i sången, hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. Det är en gammal sång. Och man såg på de här fiskarna och tanterna och farbröderna som satt där att liksom, ja, men det hände någonting. Det var en gemenskap som gick utöver en vanlig gemenskap, en kärlekens gemenskap. Mm. Och det är ju enheten då som Jesus bad så tydligt om det sista han gjorde i den överste prästliga förbönen, när han ber om enhet. Jag ber att vi ska vara ett. Det är vårt kännetecken egentligen. Men det är inte alltid det är det, tyvärr.
Nej.
Och då ska världen förstå, som det här tillägget också.
Mm.
Att vi litar till och strävar efter en massa olika saker för att visa världen vem Gud är. Och Jesus säger ju, amen, det främsta tecknet är att ni älskar varandra.
Mm. Och i många av de förnyelsesekvenser som har funnits i kyrkans historia så har den ju fört kristna tillsammans. Man skulle säga att i vissa sammanhang också har splittrat, men jag menar att på det stora så har man ändå sett att det är anden som har just förenat. Det kanske inte är synen på fadern och på Jesus, utan det är anden som har förenat. Vi kanske tror lite olika, men någonting, kärleken och gemenskapen, för oss samman så här.
Mm.
En annat område som jag tänker på som ju lite intressant, anden som vägledare och sanningens ande, som Jesus säger. När jag förberedde här och såg de här orden, då säger ju Jesus själv, den som vi ger den högsta, skulle jag säga, auktoriteten, när vi liksom, det är honom som vi ger vår kärlek till ytterst ofta. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Alltså det verkar som anden har en dimension som inte Jesus själv ens har i sin, kanske då i sin kroppsliga funktion som människa och så. Men vad tänker man kring det? Det verkar som anden ändå ger en lödigare version utav Gud än vad ens Jesus gav. Är det rätt förstått, eller vad säger ni?
Ja, men då tänker jag att igen då med det här med gemenskapen, att vi tillsammans kommer fram till kunskapen om Gud, skriver Paulus i Efesierbrevet också, att vi liksom, Gud har gett oss både våra personligheter, våra naturliga gåvor, men han har också gett oss andliga gåvor. Och det finns ett samarbete mellan det på något sätt. Alltså den Gud som har skapat oss, det är ju samma Gud som kallar oss och fyller oss med sin ande. Det är ju inte en annan Gud. Han säger ja till vår personlighet och de gåvor vi har. Jag tror det var Frank Mangs som sa en gång så här, att jag har ett samarbete mellan Guds heliga ande och mitt bondförnuft. Det, och det tycker jag är bra sagt. Det är bra. Han liksom han talar om det på något sätt i tredje person, att han liksom står vid sidan och ser. Mm. Men han stod väl för bondförnuft, tänker jag. Och Gud knyter an till det vi är och har med oss från skapelsen och säger ja till det och berikar det och fyller oss med sin ande.
Mm. Jag tänkte också på det stället i Efesierbrevet där Paulus skriver att tillsammans så tecknar vi bilden av Gud, den fullständiga bilden av Gud, liksom alla troende. Och där handlar det om tillit till anden, tänker jag. Mm. Att inte frestas att tänka, men så som jag har förstått saker och ting nu, det är sanningen. Att sanningens ande har lett mig fram till sanningen. Utan vi tillsammans, hela kroppen, i alla olika riktningar som den här brokiga kroppen tar, får vara med och teckna bilden av Gud. Mm. Och det är ju en sån enorm frestelse till splittring alltid för oss. När vi börjar tänka som enskilda eller som sammanhang att vi har sanningen. Mm. Och vi måste tala om för alla andra hur den sanningen är.
Mm. Och det gör det ju så viktigt när vi står inför frågor som vi stöter på. Det gör vi alltid som församling och som hur ska vi tolka det här? Och då när vi samlas kring Bibeln, så sker det i ett samtal där vi tillsammans försöker förstå vilken väg vi ska gå. Och där är anden med och leder. Och så måste vi tolka Bibeln, vi måste tolka vår samtid och vi försöker se den här vägen måste vi gå. Och vi gör det under bön och med bön om ledning och bön om den helige ande.
Men jag släpper inte det. Vad tror ni Jesus menar när han säger ändå att det är bra att jag lämnar er och att när han kommer anden, då ska han. Varför kunde inte Jesus visa det? Om vi nu ska vara lite söndagsskola fråga.
Ja, men då tänker jag att liksom Jesus var ju begränsad till Kapernaum och Jerusalem och platser, men anden är ju utgjuten över hela världen. Han finns. Mm. Överallt och är närvarande här och vi får räkna med anden var vi än är någonstans.
Och Jesus blev också trött och hungrig och nedstämd. Alla de här sakerna som det innebär att vara människa och de begränsningar som det är. Mm. Så det tänker jag väl också ligger ganska enkelt i det svaret egentligen. Mm.
Tycker du det var ett bra svar, Peter?
Ja, det var ett bra svar. Jag kanske anade det, men jag tänkte jag ville ändå vara liksom lite ställa också de enkla frågorna.
Ja, det är bra.
Eller vad man ska säga.
Ja, den är inte enkel.
Nej, den är inte enkel, det är den inte, men den är tänkvärd ändå att någon slags ödmjukhet hos Jesus också i treenighetsrollen. Ja. Att jag går till Fadern och lämnar, men då ska han, och då blir det ännu bättre. Mm. Alltså det finns något stort i det också som det. Jag tänker på en annan aspekt som också Nya Testamentet talar om. Anden som tröstare. Alltså vi tänker kanske ofta anden som i de här manifestationerna, i kraftgärningarna. Men det slog mig verkligen nu när jag förberedde de här frågorna. Hur anden faktiskt är delaktig i allt. Inte bara kristet liv utan i allt mänskligt, allt skapat liv. Och i det här som tröstaren är det som att ni vet att ni har inte fått en sån ande, säger Jesus, utan ni har fått den här. Är det någonting också som vi tappar bort ibland när vi pratar om anden? Vad säger vi?
Ja, men det tror jag. Och jag tänker också att det handlar väldigt mycket om närvaro. Mm. Alltså anden är ju Guds närvaro bland oss. Både att han bor i våra hjärtan, att han bor bland sitt folk och att han också är verksam i hela skapelsen, som du säger. Mm. Och jag tänker att närvaro är ju bland det mest tröstande som finns. Man kan ju förundras ibland över när ens barn går igenom saker eller har behov av tröst och man känner att man kan inte göra så mycket. Men bara det faktum att man som förälder är där är ju tröstande för barnet. Och jag tänker att det är så det är med anden för oss också. Att när Guds närvaro är där mitt i krisen eller sorgen eller katastrofen så finns det en enorm tröst i det. Mm.
Och då kanske det återkopplar till det vi sa nu som Jesus. Liksom, han säger att han ska vara hos er för alltid. Mm. Jag kan inte vara det. Och som du säger, jag kan inte vara fysiskt över hela världen. mina läror, och de kommer att spridas, men jag kan inte fysiskt vara över, men han ska alltid vara hos er. Mm. Och det är väl också en tröst i alla tider, att oavsett vad som sker, vi har bett för några av våra medlemmar nu här och i livets svåra situationer, och den stora trösten är att anden och Gud är hos Birgitta Lundqvist nu. Hon är där. Oavsett om det blir ett helande eller inte, så är anden, och det är ju kanske den mest trösterika sanning vi kan bekänna oss till.
Precis.
Mm. Det står ju egentligen i den där versen som du citerade om, att han ska vara hos sig för alltid. Det handlar om ett permanent inneboende. Mm. Alltså han flyttar inte ut och in, utan han är där permanent, anden. Sen tänker jag på det med trösten, att Paulus säger i Romarbrevet om att vad vi ska be om, det vet vi inte. Men anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Mm. Och jag tror jag har hört om de där suckarna många gånger. När man liksom känner att hur ska det gå här? Så suckar anden inom oss. Och det är tröstande. Mm. Det är liksom en påminnelse. Jag är med. Jag är med. Och att förlita sig på det, att liksom han är där. Han suckar och han ber för oss. Mm. När vi inte vet vad vi ska be om eller hur vägen ser ut. Eller.
Mm. Ska vi närma oss de här lite kniviga frågorna ibland? Som också, när anden som karismatik eller kraftgärningar, och där säger ju Jesus själv så här, att med anden den blåser vart den vill, och ska man vara lite cynisk över det citatet, så kan man säga men det har den ju verkligen gjort, för i många andliga sammanhang ska man säga här kan det bära väg, nu generaliserar jag lite och provocerar lite, vart som helst. Det finns ledare som säger anden har sagt dit ska vi, och det har gått käpprätt. Och säga, vad tänker vi om, nu förstår vi nog redan att det är inte andens fel, men alltså anden har också blivit ett kraftfullt instrument som har missbrukats, och många människor har ju kanske också blivit besvikna, förödda och så här. Vad ska vi vara rädda för anden och andens uttryck utifrån det här, eller vad säger ni?
Nej, det tänker jag ju inte att vi ska, förstås. Precis som du redan antyder, så är det ju inte anden i sig som sårar människor eller leder fel eller så här. Utan vi tänker ju att det är andra faktorer som gör det. Mm. Och där det finns ett rätt bruk, där finns det också alltid risk för ett missbruk. Så är det med allting som vi har att använda och bruka av, både Guds gåvor och andra saker. Mm. Så att jag tänker, och som jag också har sagt vid ett par tillfällen, att botemedlet mot missbruk är ju det rätta bruket. Inte att helt och hållet skjuta det här åt sidan och avhålla sig från det av rädsla för att det någon gång ska bli fel. Utan det kommer aldrig vara fullkomligt på den här sidan Jesu återkomst. Utan Gud kommer alltid verka i oss brustna själ och bristfälliga människor, och då kommer det finnas drag av mänsklighet i det här ibland. Och jag tänker att vi verkligen ändå är så otroligt beroende av den här dimensionen av Guds andes kraft ibland oss. Så att vi inte kan betala det priset att skjuta det åt sidan av rädsla för att misslyckas. Men det måste till en varsamhet.
Ja, Ingmar.
Ja, det är bra. Det är liksom, Gud har gett oss anden, och det läggs i bräckliga kärl. Alltså, vi är människor med fel och brister, och det kan gå fel så att säga. Va? Men då igen då har vi det här med gemenskapen och församlingen. Församlingen är satt också att vara, att urskilja, att bedöma, att liksom tillrättavisa, att vi har den öppenheten. Mm. Att vi har det modet att kunna säga att ja, där kanske det blev fel. Så det vilar ett ansvar på oss som församling också, som gemenskap runt omkring så att säga. Mm. Men låt oss igen betona, sträva efter de andliga gåvorna. Mm. Sök de andliga gåvorna. Mm. Bruka dem. Och ja, det kan bli fel, men då får vi justera det eller hjälpa varandra att hitta rätt.
Men har vi varit bra på det här, säger jag?
Nej, det har vi inte varit.
För jag tänker ändå det här att det är väldigt svårt, tror jag, många som längtar efter en genuin andlighet, att säga när pastorn eller en ledare säger att anden har sagt det här, att då säga nej, det har han inte alls sagt, eller han har inte sagt det till mig, utan då, det är ju där ofta det har gått fel i kyrkans historia, när man inte har använt den här urskiljningen och säga hallå, jag håller inte med, för då har man ofta blivit förpassad till en andra eller tredje klassens kristen. Där tycker jag att den här problematiken kanske finns med, att vi skulle vara ärliga med att det blir inte alltid ett helande. Det blir inte alltid den här utgången. Det sker inte alltid, men vi har liksom, tror du inte fullt ut, om vi nu tar i de mest avarter eller vad vi ska säga, där man säger tror du inte, ja, då tror du för lite. Då har du fel tro. Ja, men det är ju ändå rörelse som nästan har byggt på det. Och hur odlar vi en kultur där man faktiskt vågar säga, där man ger just det här till att ja, men jag vill förlita mig på andens ledning, jag vill lyssna in, men jag vill också vara frimodig och säga det här uppfattar inte jag som Guds tilltal, det här är något annat. Hur tränar vi i det? Hur blir vi bättre på det? För jag tror att det är en viktig punkt.
Absolut. Det är en jätteviktig punkt. Och ja, men jag tänker i botten på det här så ligger ju också teologi och undervisning ibland som jag inte tänker är helt 100% i hur jag tror att Bibeln beskriver de här sakerna. Och sen har ju kanske de stora problemen egentligen inte varit kopplade till andens gåvor och andens kraft, utan synen på ledarskap i de här sammanhangen. Eller synen på hur församlingen ska fungera. Hur är våran roll att tillsammans pröva vad som är Guds vilja, både i ett delat ledarskap och i en hel församling. Mm. Och då sker ju inte den prövningen heller. Men en tveksam teologi i botten har ju också ställt till mycket. Och där kommer du in på det här med ja, men vilken roll spelar tron i det här, när vi till exempel pratar om helande eller så, eller hänger det bara på min tro eller den som ber eller sådana här saker. Och har man en god teologi så undviker man de värsta fällorna i det där utan att för den skull förstå allt. För att det här är ju Guds dimensioner och Gud är större än vårt intellekt. Så vi kan inte göra modeller för allting och tänka så här fungerar det alltid och det här är därför det inte sker och det här är därför det sker. Mm. Det kommer vi aldrig kunna göra. Nej. Utan det handlar ju om en relation och en förtröstan på Gud. Mm. Men en god teologi bevarar oss från mycket av de där dikerna, skulle jag säga till att börja med.
Men vad är ert råd då till den enskilda kristne så här? Att, jag menar, att skaffa er en god teologi, men vad är då en god teologi? Men, eller vad är ert råd till liksom det här att våga lita på sin eget andliga tilltal eller sin egen urskiljningsförmåga? Vad skulle ni ge för råd till oss så här att prövningen?
Det finns ju några. Om man tänker på de här andliga gåvorna, det finns ju tre listor i Nya Testamentet som räknar upp olika gåvor. Det är ju inte bara 12 gåvor, utan det finns ju, Paulus vill ju säga, det finns oändlig mängd egentligen. Och en av dem är ju gåvan att bedöma eller urskilja. Och det säger oss någonting direkt, att det kan bli fel. Ni måste ha urskiljning. Ni är människor. Och då finns det några sådana här frågor som är bra att ställa. Alltså, vem faller ljuset på? Alltså, är det en människa som står i centrum eller är det Jesus som blir förhärligad? Det är en sån här viktig. Han ska förhärliga mig, säger Jesus om anden. Är det en människa som blir omtalad och liksom den är stor och vi liksom, ja, vi vet ju hur lätt det är att göra idoler utav även andliga prelater, eller på att säga. Men liksom att Vem faller ljuset på? Det är en bra fråga att ställa. En annan fråga är ju, vad sker i spåren? Vad händer bakom den som har gåvor? Orsakar det splittring? Orsakar det enhet? Att liksom ställa de frågorna omkring. Sen kan det ju ta lång tid innan man ser det. Men att ha de frågorna med sig. Vem faller ljuset på? Vad sker i spåren?
Mm. Och är det andens frukt som läcker ut ur det här sammanhanget efter det? Inte bara när det gäller enhet och splittring, men överhuvudtaget med ödmjukhet och mildhet och godhet och självbehärskning, inte minst. Och sen tror jag ju, i och med att vi har kanske under ganska lång tid under 1900-talet och fram till nu också i västvärlden levt med en längtan efter det här, fast inte alls sker i den utsträckning som vi vill. Och då har man också en tendens att skyla över en massa saker när man tycker att nu händer det. Både skyla över brister i ledarskap och i prövning och såna här saker där man kanske har tyckt att det skaver, men se så många människor som är här och se vad som händer, att Gud gör så mycket, och då är man beredd att kompromissa med de här andra sakerna. Och det måste vi lära oss av, att det kan vi inte göra, utan prövningen kanske den är minst lika viktig, om inte ännu viktigare, när vi ser mycket av andens uttryck.
Och kanske säga till varandra att gjuta in din egen andlighet och din egen lyssnande till Guds röst är jätteviktigt. Att inte bara lyssna på ledare eller lyssna på pastorer, ursäkta.
Absolut. Och så där,
utan lyssna till vad säger Gud och anden i mitt hjärta. Och då ha en frimodighet att säga, nej men jag måste följa det här. Trots att pastorn säger att vi ska gå dit, eller den ledaren säger att det är så här man ska göra. Det kanske är också en sån där uppmuntran till oss.
Verkligen. Och då måste vi också skicka med en sak. För där finns ju ett annat problemområde. Den minskande bibelläsningen. Hur gör vi den prövningen och den urskiljningen och lär oss att uppfatta Guds röst på rätt sätt om vi läser mindre och mindre av Guds ord? Så det blir också en sak som vi måste uppmuntra och lyfta varandra i. Att kunna urskilja och kunna pröva, det gör vi ju mot skriften.
Det är bra. Vi har fått en fråga som har skickats in till panelen, höll jag på att säga.
En bland tusen.
En bland tusen, ja. Men vi tar den här. För den. Hur kan vi prata om anden idag så att det blir verkligt, likt vi pratar om fadern och sonen? Jag anar i den att man uppfattar ibland anden som det, han är lite mer, eller hon, eller den, är lite mer abstrakt. Och ändå är det kanske vi ändå säger, den mest närvarande av de här tre. Men vad är ert reflektion kring en sån fråga, eller svar till den här anonym frågeställare från ungdomarna, tror jag det kom?
Först vill jag bara rätta det lite grann. Det är ju inte så att anden är här och Gud är där borta någonstans, utan gudomen är ju tillsammans, alltså enheten i det gudomliga. Men sen tänker jag att jag håller med om att vi har missat att tala om anden. Och det kanske beror på de här, ska jag säga, misstagen som har begåtts genom vår historia. Jag minns, vi hade en alfakurs och där vi hade ett dop med Katarina som gick alfakursen. Det var inte här, det var på någon annanstans.
En annan Katarina.
Ja, en annan Katarina. Och hon hade bjudit med sig sina vänner. Och de var mycket engagerade i New Age. Hade aldrig varit på ett dop, hade aldrig varit i en kyrka. Men de var andliga, så att säga, va. Och de var med, jag förklarade om dopet och Katarina döptes i en sjö utanför Göteborg var det. Och hon blev så fylld av anden så hon började simma iväg där i sjön. Ut igenom, och det finns en bild där jag står och Katarina simmar ut igenom. Och så kommer tillbaka in på stranden och där står de här New Age-vännerna. Och helt fascinerande. Och sen gick vi upp till ett litet hus och hade en stund där vi skulle be om den heliga ande över den som hade döpts. Och de var ju helt med på detta. Och så säger de, har ni inget om olja och anden också? Jo, sa jag. Jag hade oljeflaska med mig. Ja, men då vill vi ha det också. Och jag fick smörja dem med olja och be över dem. Och det var en fantastisk stund där som vi hade. Och när vi åkte hem så sa jag till min medhjälpare som var med att vad är det vi har varit med om? Alltså det finns en sån öppenhet för anden att tala om andliga ting. Och vi kan ju förfasa oss över att det tar olika riktningar och går åt olika håll. Men jag tror vi skulle vara mycket mer frimodiga att tala om den heliga ande som Guds spjutspets i den här världen. Som den som förklarar, som ger oss de där aha-upplevelserna. Som fyller oss med kraft, som leder oss. Vi kan inte leva utan anden. Det är ju samma ord för luft. Vi kan inte leva utan att andas och ta in syre. Så att låt oss predika mer om anden.
Mm. Och använda rätt benämning på gudomen i rätt sammanhang, tänker jag. För att ibland så pratar vi kanske om Gud i mer generella termer. Och det är ju lätt att göra det för att det är... Och även i samtal med icke-kristna kan det vara mindre provocerande än att prata om Jesus. Det blir liksom tydligare vilken Gud man menar än ett allmänt gudsbegrepp. Och ibland kanske vi frestas att generalisera lite grann även i kyrkan och använda Gud där vi egentligen borde säga den heliga ande. För att det är den personligheten hos Gud som är verksam i just det här. Mm. Så bli mer frimodiga med att använda det skulle ju vara ett sätt också, tänker jag.
Ja. Men igen då, låt dem inte ta ut varandra.
Nej.
De där Gud, Fadern och Jesus Kristus och anden, de samarbetar i allra högsta grad. Mm.
Är det någonting som ni känner ifrån de här predikningarna som ni har hållit, som ni kommer på, det här vill jag säga en gång till. Ni får inte hålla hela predikan igen, men är det någonting som ni kände att det highlightade för er lite grann när ni...
Jag tänkte på en sak det här som har blivit väldigt tydlig nu när pandemin är. Alltså hur viktigt det är att få fira gudstjänst med kroppen. Alltså vi har suttit hemma vid våra tv-apparater och tittat. Men tänk att få gå hit. Sätta sig i bilen eller om cykel eller gå hit och komma hit. Man gör något med kroppen. Och då tänker jag också på hur det kan vara en grej för oss. Och då tänker jag igen på en alfakurs jag hade med när Helmer var med och vi bad för honom. Och då har vi den här heliga andehelgen och jag säger så här att du som vill ta emot heliga ande, forma dina händer så här. Som ett tecken på att du vill ta emot den heliga ande. Så ber vi för dig. Och det gjorde Helmer. Och vi kom och bad för honom. Och så kommer han dagen efter lyst i ansiktet. Nu fattar jag. Nu förstår jag. Då har han fått anden. Och för mig kan det vara en bra handling med kroppen. Var du än är. På bussen, i bilen. Ja, inte i bilen. Du ska hålla händerna på ratten. Men på jobbet, i skolan. Att som ett tecken med din kropp göra så här. Gud, fyll mig med din ande nu. Och då är det en påminnelse till kroppen att ställa in sig för att ta emot. Alltså vi är ju kristna med allt vad vi är och har. Det är inte bara vår ande utan det är vår kropp och vår själ och allting. Så ta med dig det här hemliga tecknet. När du sitter på bussen eller var du än är, att Gud fyll mig med din ande, led mig. Det kan vara en bön där du inte behöver formulera med ord utan bara med dina händer. Eller med en hand.
David sitter och suger på någonting här. Ja, jag ska predika om här.
Jag ska välja bara vad jag ska skicka med.
Du har sagt så mycket bra saker. Så att
precis,
du,
det är ju så.
Ja, förstår.
Nej, men jag är också inne lite på det här att det är en ständig uppmaning liksom från Nya Testamentet att låta sig fyllas av anden. Och det tror jag vi behöver påminna oss om gång på gång igen. Att det inte är så här, men jag fylldes av anden en gång och sen är det klart. Och ofta så läser vi den här texten i Apostlagärningarna 2 om när anden faller. Men bara ett par kapitel senare, det läser vi inte så ofta i Apostlagärningarna 4, när de har ställts inför stora rådet första gången, Petrus och Johannes, och så kommer de tillbaka när de släpps fria och så ber de och så står det att anden faller igen och platsen skakar. Så att det här är liksom en ständigt pågående process. Och också väldigt tydligt, tänker jag, det var ju ett av 90-talets stora problem med andeuppfyllelsen, var ju att det stannade i övre salen, för att använda bildspråket. Men det som händer i Apostlagärningarna 2 är ju att de går ut från övre salen och vittnar att anden faller för att ni ska få kraft att vittna om mig. Andens uppfyllelse är inte för våran egen skull, för någon slags andlig kick som vi ska gotta oss i, utan det är för att göra Jesus synlig. Vem är det som blir förhärligad, precis som Ingmar säger. Och sen skulle jag också vilja skicka med, som vi också har sagt här att, i predikningar, att jag tror ibland att vi har blivit lite för fixerade på att de här sakerna och uttrycken ska ske i gudstjänsten framför allt. Det är ju inte så att de inte ska ske i gudstjänst eller kan ske i gudstjänst, men jag tror ibland att vi har blivit väldigt fokuserade på att det är där det sker, som en slags skådespel. Men om det är Jesus vi är satt att efterlikna, så ser vi hur han fungerar i andens kraft vart han än går. När ett behov uppstår, han möter en människa som är sjuk och behöver helande, ja, men då möter han den med Guds andes helande kraft. Och när han möter en person som behöver befrielse, ja, men då befriar han den i Guds kraft. Och det tror jag vi skulle behöva marineras i mycket mer. Ja, men det här ständiga uppfyllandet av anden, som heller inte bara sker i kyrkan, utan som kan ske på bussen eller vart som helst. Så att vi kan möta människors behov med Guds kraft och inte bara med vårat rationella tankesätt.
Min egen reflektion, både när jag förbereder det här samtalet och när jag tänker kring det här, det är ju att anden så lätt blir förpassad till några nådegåvor och så vidare, men att det är anden som egentligen ger liv och kraft åt allt. Alltså andningen, till att du säger ande, det betyder alltså roach, andning liksom. Och innan världen skapades så var Guds ande där. Och det är den som ger oss liv. Gud blåste sitt liv i oss. Så anden är den som ger liv åt skapelsen, som ger liv åt oss. Det är anden som vägleder, det är anden som föder på nytt. Det är anden som ger kraft. Så egentligen säger det att vi bara förpassar det till några liksom nådgåvor. Det blir förminskande utav anden.
Absolut.
Och jag tror att om skulle vi tänka på det sättet, att nu att jag har luft i mina lungor, jag går ut och upplever naturen eller jag kramar mina kära eller vad så är det ett uttryck för anden i oss. Då tror jag vi skulle ha närmare till, och det tror jag det nyandliga folket har mycket närmare till, att det är en verklighet som man tar så här som väldigt nära och väldigt självskriven. Så anden är, det blir en slags summering, utan anden är faktiskt närvarande i allt vi gör, och vi behöver bara mer utav det för ett fullödigt liv. Stort tack. Jag vet inte om det finns någon fråga här ute ytterligare, någon som är modig att säga. Så var gärna frimodig, ställ någon fråga. Ingen är för
oviktig.
Oviktig, nej. Här kommer Claes. Han har en knivig fråga. Det är bra.
Tillbaka till när vi pratar om när det är sunt och osunt, så tycker jag att ni gjorde det lite lätt för er på så vis att det var liksom antingen är det bra eller också är det dåligt, men så funkar det egentligen inte med något sammanhang, vilket såvida vi inte pratar om Jesus som bara är bra. Så är allting mer eller mindre smittat är inte det väldigt komplicerat när man kommer i ett sammanhang, en gudstjänst, en församling, en människa, så finns det både bra och dåligt. Och hur gör man med det liksom? Alltså, det finns ju alltid något som är bra eller dåligt. Det beror på hur man fokuserar. Och hur så jag tänker att i det där så måste man ju på något sätt hitta ett sätt att korrigera det dåliga och dra nytta av det som är bra. Men sen finns det förmodligen gränser i det, men nu har det gått för långt, det går knappt att korrigera längre. Eller? Men jag skulle kunna utveckla det lite mer.
Ja, men det du säger nu är ju en väldigt viktig sanning, att i alla mänskliga gemenskaper så finns det en brist. Det var en katolsk vän som sa det, väl, inte för att han var katolik, utan han råkade säga det, att det här liksom det levande vattnet som är livgivande, som Gud ger oss, det är trots allt hällt i rostiga kärl. Så att det släpper ifrån lite slagg hela tiden, och det gör det i alla miljöer. Så att den insikten är ju viktig, tänker jag, i alla sammanhang. Nu är det människor och färde. Nu finns det redan från början, så finns det en gnutta procent eller promille som är synd i detta.
Ja, men så är det ju. Ja. Och det blir ju tydligt när Paulus skriver till korintierna också. Där de fungerar och flödar över i gåvorna. Det saknas inget hos er. Sådär. Men utom kunskap, skriver han. Han börjar kapitel 12 med att säga, för att ni fungerar i allt det här, vilket jag inte vill att ni ska sluta med ungefär, men jag vill att ni ska ha kunskap så att ni kan göra det så bra som möjligt, så vist som möjligt. Men den insikten är ju jätteviktig. Och det som har sårat människor och gjort människor besvikna ibland och så här, det är ju inte Gud och den heliga ande, utan det är ju det mänskliga i det. Och vi kommer aldrig ifrån det helt, utan vi måste hantera det så vist och varsamt som vi kan.
Och jag tror också att vi ska vara försiktiga med vad vi använder för ord. Du sa bra och dåligt. Jag tror vi ska säga gudomligt och mänskligt. Alltså att Gud har valt att göra det så. Gud ville genom församlingen, står det i Efesierbrevet 3:10, om Gud ville ha det på det sättet. Men han var också väldigt medveten om riskerna och begränsningen och allt det där. Men han har gett oss ett ansvar att hantera det, den diskrepansen, jag ska säga.
Men det finns en fara, säger också, när du använder mänskligt på det sättet, att mänskligt är motsatsen till gudomligt. Alltså mänskligt är ju också är ju egentligen det Jesus visar på. Så, men jag skulle nog ändå vilja säga att det är synden, det är den här infektionen som ändå eller viruset som snurrar runt i. Vi vet aldrig var det blommar ut och det blir en sjukdom utav det, så att säga. Men medvetenheten, som Claes säger, om att i alla sammanhang så är det bra. Det är aldrig helt perfekt. Och bara den insikten är värdefull att ha. Men däremot inte skrämmas för att liksom ändå i bruk och i användande gå att använda det. Men den insikten tror jag är väldigt viktig.
Och att då vara beredd att ta ansvar för det, som ledarskap. Vad gör vi om det blir tokigt? Ja. Hur följer vi upp det? Hur tar vi ansvar för människor som har blivit besvikna eller sårade på olika sätt? Den medvetenheten är ju superviktig, för det är kanske det som oftast inte har gjorts. Utan att man, men det är ju Gud som verkar, så vi behöver inte ta något ansvar för det här.
Och som jag tror när vi pratade tidigare om det här, att vara ärlig med, tror jag också, med förväntningarna. Att både vara frimodig, att be i hopp om att Gud kan göra allt, men också vara ärlig med, alltid så får vi inte det här bönesvaret som vi vill ha. Vi ser inte alltid helandet. Vi ser inte. Och så är verkligheten, att vara ärlig med det och inte försöka bortförklara och säga att det är för lite tro, du ber fel eller det är något annat, men ändå frimodigt vända sig till Gud i hopp om att han kan, men också vara ärlig med att det blir inte alltid riktigt så. Nej.
Har vi kommit bättre undan nu, Claes?
Claes, vill du? Ja, det är bra.
Nej.
När?
Jag
tänker att det måste vara när. Ja.
Det är oförutsägbart.
Tack. Tack, Claes.
Bra, Claes. Om det är någon mer så har vi nog tid och till det, men annars så har ni hört nog av oss kanske här framme. Tack, David och Ingmar och Lennart, där du befinner dig, eller vad säger Stockholm. För vad ni gav till oss, och tack för det här samtalet. Och låt de här frågorna leva vidare. Jag tror att, och just det här med att kunna vara ärlig med hur man själv tänker i en sån här kristen gemenskap och säga så här tänker jag med anden, och det är inte fel, utan ha tilltro till din egen andlighet och din inre röst, vad den säger. Det tror jag är en viktig sak att ta med sig. Det är så anden är, den bor i var och en utav oss.
Jättebra.
Tack.
Tack.